I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go.
Välkomna tillbaka, det här är veckans del 2. I det förra avsnittet som är långt så har vi pratat om Alex Pereira, Israel Adesanya, Willy Chan, Carlos Barza och Dustin Poirier och Michael Chandler. Så om ni vill höra de matcherna först, ja, sätt på det förra avsnittet, för nu kommer vi snacka om Chris Gutierrez och Frankie Edgar. Frankie Edgar skulle ju få sin sista match i UFC, det var på hemmaplan. Det här skulle bli den här fina matchen som skulle lämna honom med flaggan på topp och allt sånt där vackert. Alltså, jag vet, vi pratade om det här innan. Jag var väl i alla fall att det räcker nu. Jag tyckte att man kunde se redan 45 sekunder in på den här matchen, så förstod jag att, eller jag sa till mig själv, för jag såg när jag gav honom själv, så att säga, det här är slut väldigt snart. Frank Edgar kommer bli knockad. Fick du samma känsla, och var det någon i din grupp som sa det när ni kollade på matchen?
Ja, faktiskt. Alltså, det första min polare sa, liksom, fan vad han ser ut att vara 50 år gammal. Jag bara, ja. För mig var det faktiskt när kameran pannade över till utsidan av buren och jag såg att Frank Edgars barn var med. Då tänkte jag typ, han kommer bli brutalt knockad. Jag sa det högt, jag hade bara typ, fan, tänker man bli brutalt knockad framför sina barn, sin sista match i sin hemstad eller hemdelstat, liksom, och vad den kommer att hända. Men nej. Så ja, bara Gutierrez fotarbete och sånt var ju liksom nivåer. Alltså, det såg fenomenalt ut, så jag ganska tidigt kändes det som att det kommer nog inte gå bra för Frankie. Vad det gjorde. Jag tycker synd om Gutierrez också, för typ, han gjorde en fantastisk match. Verkligen fantastisk. Men ingen vill typ sitta bredvid honom nu, för du är killen som knockade Frankie Edgar brutalt i hans sista match framför sina barn. Fuck you, liksom. Det är synd. Han kan inte fira denna matchen förrän typ nästa år.
Nej, jag blev... Alltså så här, jag fattar att folk vill hylla Frank Edgar. Jag förstår allt Frank Edgar har gjort, för att jag har sett hans karriär och jag visste vem Frank Edgar var innan han ens dök upp i UFC, på grund av den här dokumentären som jag har pratat om, som gick på TV för massa år sedan, där de följde olika människor i deras karriärsval, varav Frank Edgar var då inte UFC-fighter men drömde om en MMA-karriär och sånt. Och jättespännande att sen se han komma in och allt det där, coolt. Men... jag vet inte, alltså det blir så här. Tack Frank Edgar för allting du har gjort. Men du borde ha lagt ner handskarna på hyllan för länge sedan. Alltså, vi har varnat så många gånger i den här podden om vissa fighting-stiler. Jag vet inte hur många gånger vi har tagit upp med det här. Du har en powerbar. Men är du i de här brutala krigen gång på gång på gång? Alltså, Frank Edgar har spenderat 8 timmar, och då pratar vi bara om UFCs bur. Han har varit inne i 8 timmar. Hans matcher mot Gray Maynard är helt sjuka. Och då får vi alltså backa till 2011. Han är på väg att bli brutalt knockad i båda två. I båda matcherna håller han på att bli rejält misshandlad. Eller blir rejält misshandlad och är på väg att bli brutalt knockad. Men sen ser vi också resultatet av den typen av fightingstil, där man förlitar sig på sin haka. Och titta nu istället. På sina 11 förluster så har han blivit knockad 5 gånger, och de senaste 3 matcherna på rad, det är flying knee, front kick och vanligt knä. Alltså, det här är egentligen bara tragiskt för mig. Det är den känslan jag får. Jag fattar att alla hyllar honom och allt det där. Men det här är bara tragiskt. Det här är mer ett exempel på en mästare som vägrar att förstå att du är inte den du var en gång i tiden. Det är inte bara att åldern har kommit i kapp. Det här är att du har varit i för mycket krig. Han börjar påminna om Chuck Liddell. Där han förlitade sig också på sin haka och hade en stil. Men man ser också att Frankie Edgar har ju hans MMA-stil när han väl kliver in där. Det känns som precis som 2011. Han fightas exakt likadan. Han skyddar sig inte. Han förlitar sig på att hakan kan ta en smäll hit och dit. Att han kan slå en kullerbytta bakåt och komma upp på fötter igen och vara lite groggy. Men så skaka av sig det. Men nu är det ju, han blir prickad och han är slut. Det är över. Och det var exakt det vi såg här. Sen att de gav honom just Chris Gutierrez. Alltså jag vet ju inte heller. Det var inte generöst på något sätt utav UFC heller. Det känns ju också som att grov mismatch. I min mening så kändes det så. Jag tyckte man såg det direkt. Frank Edgar hade ju behövt fightas med någon som typ, ja men Tony Ferguson-aktigt, typ så. Någon som är äldre, någon som har varit där inne länge, men alltså Chris Gutierrez är 10 år yngre. Nej, jag vet inte. Jag för mig, det blir återigen tack Frank Edgar för allt. Du har haft en magisk karriär, men du borde verkligen ha lämnat, och jag kommer att backa ända till typ 2017. Det är typ där han borde ha gått efter vinsten mot Jair Rodriguez. Men då förstår jag, ja då vinner man och så känns det bra. Men då blir han istället släkt av Brian Ortega, sen torskar han mot Holloway, torskar mot Zombie, vinner split mot Munoz och får för sig att nu har jag något, och sen är det bara släkt av Sandhagen, släkt av Vera och nu släkt av Gutierrez. Alltså ibland så tror jag bara att familj och framför allt hans team behöver nog sätta sig och bara, dude, det räcker nu, för varje sån här knock kortar av hans liv rätt rejält. Så nej, jag var nog inget fan av det här. Jag är ingen fan av utgången heller. Och jag tycker inte att det är någon så här going out on his shield eller liksom krigare och heder. Nej, det här är bara, förlåt, jag tycker bara det är tragiskt. Han skulle inte ha varit där inne alls.
Ja, faktiskt. Ingen snäll matchmaking från UFC. Alltså, varför inte Dominic Cruz? Två gamla mästare som kan få göra upp. Vinnare, alltså båda två kan rida in i solnedgången efteråt. Alltså jag gillar inte hur UFC avslutar deras veteraners liksom karriär. Jag tycker man har sett gång på gång på gång att de bara matar en älskad veteran till en ung, hungrig kille på väg upp som inte ger, alltså även om Frankie hade vunnit, vad hade egentligen en vinst över Chris Gutierrez gjort för hans karriär, för hans legat liksom? Inte mycket. Verkligen inte mycket. Så jag gillar inte det. Alltså, återigen, det finns en tid att sätta in en typ av Ferguson, Matt Brown, liksom den sortens motståndare. Och det fanns det här också. Jag tyckte Dominic Cruz-matchen var klockren. Många snackade ju om den. Men hatten av till Frankie. Han var MMAs egna Rocky. Liksom. De där två matcherna back-to-back mot Gray Maynard är bland det mest filmiska, Hollywood-aktiga man kan tänka sig, och det hände i verkligheten. Det, ja, vilken karriär, verkligen. Han, också en sak jag reagerade på, hur kan det vara så att Frankie har flyttat ner 2 viktklasser från där han var mästare och såg fortfarande ut att vara liten för divisionen mot Chris Gutierrez?
Jag vet.
Hur liten är den här killen, och wow vad det sätter hans vinster i lättvikt i perspektiv. Han var alltid den lilla killen som slog den större killen. Alla älskar en David mot Goliat, och han var ju det under så mycket av sin karriär. All respekt till Frankie Edgar, verkligen. Vilken kille.
Ja, men, och det är det ju. Jag är bara så här, fan, ibland vissa fighters behöver bara inse att it's time, och förstå det i tid. Det är där jag känner så här, jag tycker att det blir sorgligt och just med Frank Edgar, för han har det är en otrolig karriär ändå. Jag menar, 8 timmar där inne, bälten han har haft, och de där matcherna är bara, det är sinnessjukt. Men om vi kollar lite statistik här igen då. Det var en kort match, men Frank Edgar skickade 12 slag och Gutierrez skickade 20. Gutierrez träffade med 10. Frank Edgar träffade med 2. Och det säger verkligen så här allting. Och jag tror att många hade kunnat ta det där knät från Gutierrez. Jag kommer ändå sticka ut hakan och säga det, att jag tror att många hade ändå kunnat ta det där knät. Men det här är ett tecken på Frankie Edgar. Hela hans kropp vet att nu får vi våld mot oss. Stäng av bara. Och då är det bupp, han är borta. Snyggt av Gutierrez att direkt backa. Väldigt bra att han gjorde det. Men ja, som sagt, vi får väl avsluta med det fina ändå. Tack Frankie Edgar, fantastisk karriär. Så fram till sista åren kanske. Men ja, okej. Men en kille som imponerade. Wow, måste jag säga. Vi var inte övertygade, men han övertygade oss. Dan the Hangman Hooker besegrar Claudio, Prince of Imanari Rolls, Poyes. I rond 2 så sätter han en kroppspark och får bort honom. Alltså det här var verkligen old school Dan Hooker på något sätt, var min känsla. Eller var det bara så att Poyes var helt tagen av stunden och fastnade i förmodligen årtusendets konstigaste gameplan?
Ja, alltså på ett sätt så tror jag nästan att det var lite av både, eller att den ena påverkade den andra. För att jag tror att när Hooker visade det lugnet som han gjorde i första ronden och ändå träffade med bra slag, jag tror att det är möjligt att han kanske skadade Poirier på något sätt. Men annars att han sabbade hans moral så pass mycket. Varför? För att Poirier, han är kneebar-killen. Tre stycken, liksom, han har rekord för flest kneebars i UFCs historia. Det är hans grej, och sen helt plötsligt så funkar det inte hans grej. Han har lagt allt han hade i det och det funkar inte. Och så hade han typ ingen B-plan att gå till. Det började se löjligt ut när han började med de här halvhjärtade rullningarna. Men också, det var till förtjänst av Hooker. Som var, alltså det var vintage Dan Hooker som använde distansen perfekt. Han höll matchen precis där han behövde den, i sparkdistans mot en kortare fighter. Poirier fightade sin sämsta distansen han kunde ha gjort. Men jag är riktigt glad för Dan Hooker, för han behövde verkligen den här vinsten. Han behövde en seger. Och sen en seger på avslut också är ännu bättre för honom. Kul att ha honom tillbaka i vinstkolumnen. Jag har alltid gillat Dan Hooker. Han är typ som en nyzeeländsk version av Dustin Poirier, liksom. En snäll familjepappa som bara släpper loss allt han har i buren, lämnar allt där inne, riktig krigare. Jag tycker man kan inte matcha honom uppåt med någon. Jag vill inte se han mot liksom Saryukians, Ismagulovs, liksom den stilen. Jalen Turner är ingen dum match. Eller om man ska ta pengarvägen, Hooker mot Ferguson.
Fan, jag menar om det är en match mot Ferguson däremot. Men kanske, det kanske är det ändå. Även fast den Hooker är snäppet yngre, så kanske det är en bra match ändå. För att båda har varit där inne i gamet liksom länge. Ferguson har varit längre, men det kanske är en sån match som Ferguson behöver ändå än Dan Hooker. Men jag tror att Dan Hooker vinner ju mot Tony Ferguson alla dagar i veckan.
Alltså det ska han ju. Alltså den jag tänker är den första ronden mellan Ferguson och Chandler. Ferguson såg ganska bra ut. Sen matchen mot Diaz var lite bizarr. Men jag vet inte, alltså det, oavsett hur det slutar, så tror jag att det blir en våldsamt underhållande match liksom, på sitt sätt. Men hur som helst, jag är bara glad att se Hooker tillbaka i vinstkolumnen. Och jag vill se han såg inte ut att ta någon skada överhuvudtaget, så jag vill gärna bara se han i buren igen. Han har alltid levererat, den killen.
Nej, men verkligen, det håller jag definitivt med om. Nej, men det blir intressant att se vad de sätter upp. Vi rör oss vidare. Renato Moicano submittar Brad Riddell i första ronden. Alltså, den här matchen gick ju inte riktigt som jag hade tänkt mig heller. Eller, jag minns inte riktigt vad vi sa. Sa vi att det var... Jag tror fram att vi trodde att Brad Riddell skulle vinna, va?
Ja, vi båda två tippade Brad Riddell. Men det kändes inte som att Riddell tippade på sig själv. Alltså, jag tyckte han såg lite blek ut. Och sen å andra sidan så såg Moicano ut och var alltså in the zone från första sekunderna. Han var målmedveten, han var på hugget. Och... Ja, detta är den prestationen som jag tycker har saknats lite grann i Moicanos liksom lättviktsdelen av hans karriär. Liksom där han verkligen visade den här på hugget. Eller han visade lite mot Damir Hadjovic också i och för sig. Men detta var den vinsten som etablerade honom så där precis utanför topp 15-rankningen.
Mm. Riktigt snygg prestation utav han. Det var, jag vet inte, han kändes uppeldad och var väldigt, väldigt igång där inne, medan som du säger, det var som att Brad Riddell kom aldrig in i matchen. Men vad tror du kommer hända med Renato härnäst?
Alltså han förtjänar ju en bra match efter detta. Jag tycker både typ han och Riddell har varit i samma styrket som typ vad fan heter han som förlorade mot Drew Dober, liksom typ de har varit så där i det här topp 15 rankningen precis utanför topp 15 rankningen. Jag vet inte om han är redo för, alltså typ, jag tror Grant Dawson käkar upp honom om jag ska vara ärlig. Grant Dawson är väldigt väldigt imponerad med. Men kanske en Joel Alvarez, kanske en, nu, vad har hänt med Gregor Gillespie?
Mm.
Ja. Han kom tillbaka förra året, såg bra ut. Det är ett bra namn. Det är en match där liksom Moicano har en bra chans, för att liksom Gillespie inte är världens striker på det sättet. Eller Drew Dober. Drew Dober kommer från två raka vinster. Alltså Dober eller Gillespie tycker jag hade varit kul.
Ja. Ja, intressanta matcher. Intressanta matcher. Alltså den här är ju egentligen, den är ju bara helt galen. Ryan Spann, 80 sekunder in i första ronden, så tog söver han Dominic the Devastator Reyes. Dominic Reyes var obesegrad med 7 vinster, 7 och 3 sub innan han mötte John Jones. Det här var 8 februari 2020. Han förlorade ett domslut som väldigt många tycker, inklusive mig, att han vann matchen. Sen mötte han Blaovic, toknockade rond 2. Han mötte Prohaska, toknockade rond 2. Nu möter han Spann, toknockad i rond 1. Alltså jag kan inte minnas ett så högt fall från en person som har varit så nära att slå ut en av de mest dominanta mästarna inom MMA någonsin.
Mm.
Det här är, jag vet inte, jag varit chockad men inte förvånad, om man kanske kan säga så. Det var nog min känsla. Det var så här, okej, igen. Jag tyckte att Jones hade en ganska bra kommentar om det där. Nu vet jag inte vad frågan var som John Jones hade fått, men han sa nog mer det att nej, grejen är nog den att han tror att han vann mot mig. Och att det är det som kanske har gjort att han har känt sig mycket bättre än vad han är. Och det har istället gjort att han har presterat sämre än vad han kanske har gjort i alla sina andra matcher. Hur tänker du runt hela den här grejen med Reyes?
Alltså det är ju så konstigt. För det var inte som att han tog mycket skada mot Jones. Att liksom att den prestationen på något sätt sänkte hans möjligheter. Det måste vara mentalt. Det måste verkligen vara det. Sen, jag kan tycka att Reyes såg lite ovanligt passiv ut i denna matchen. Typ om man kollar hans match mot Giri och mot Blachowicz, han är mycket mer liksom på hugget. Han sätter press på ett annat sätt. Nu så var det typ som att det var Spann som höll i taktpinnen. Och, men samtidigt, att bli sänkt av den jabb på det sättet som Reyes blev. Visst, Spann är bra, han är farlig i första ronden definitivt. Det kunde inte gått sämre.
Nej.
Det kunde, alltså till och med slaget som sänkte honom var liksom, det där ska inte hända. Jag vill säga det så här. Han vann 3 ronder mot Jones. Gav han lite för mycket vind i segern. Gör egentligen hyfsat bra mot Blachowicz och Prochaska, men käkar för mycket på vägen. Kanske för att han är sådär liksom över, liksom, han är för övertygad om sig själv. Så han käkar för mycket slag på vägen, tar för mycket skada liksom i sin press. Får igenom bra grejer, men återigen, liksom, han tar för mycket skada på vägen. Och nu har den där skadan verkligen börjat sätta sig. Mm. Det är så mycket potential. Alltså, nu så är det som alltså, hans smeknamn snarare sammanfattar hans förluster än hans fighting-stil själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Tror att han kommer få vara kvar i UFC?
Jag vet inte. Alltså det är nästan så att jag undrar om kanske han inte borde självmant ta ett steg ifrån. Så som nu ser jag, det hade inte förvånat mig om någon typ sätter honom mot typ Magomed Ankalaev eller någon i den stilen, för att de är så jävla taskiga med deras matchningar ibland. Men jag vet inte, jag är väldigt osäker där.
Jag kan dra lite ranken bara. Ryan Spann var ju rankad 12, Reyes 7. Så Reyes kommer ju garanterat att flyga ner till i alla fall 12:e plats. Sen vad som händer med Spann, det återstår att se. Men jag blir inte ens förvånad om de kanske till och med lägger Dominic Reyes på 13:e eller 14:e plats. Att det kan bli en sånt skifte, och att om han ska gå en till match, att de inte river kontrakt. Jag vet inte vad han sitter på för kontrakt, hur många fighter han har där, om de vill riva det eller inte. Men det är möjligt att de sätter honom mot en helt orankad fighter. Som istället får en möjlighet att slå sig in i då lätt tungviktsranking. Och vid torsk av den matchen så skulle han ryka. Men alltså det är 4 förluster på rad, och det är en om titeln som är domslut. Men då väcker, alltså det sjuka är, den frågan som väcks för mig där då är egentligen så här: hur bra är egentligen John Jones? För det är John Jones senaste match. Alltså vinsten mot Dominic Reyes har ju inte åldrats jättebra direkt. Vinsten mot, jag ska bara ta fram Jones här, vinsten mot Thiago Santos har inte heller åldrats jättebra. Vinsten mot Alexander Gustafsson har inte heller åldrats jättebra. Inte den mot Anthony Smith heller kanske. Den kanske åldrats bäst. Men resterande har inte sett jättebra ut. Thiago Santos är inte kvar i UFC. Reyes har blivit istället avslutat brutalt i alla andra matcher. Alexander Gustafsson, han har inte gått jättemånga vägar. Han har gått 2 matcher sedan den matchen, tror jag va. Jag ska bara ta fram Alex record här. Alex, nej precis, han har gått 3 matcher sedan Jones. Han har torskat alla och han har blivit avslutad i alla. Visst, Jones avslutade honom också. Ja, alltså jag vet nu. Jag tittar man på det recordet idag och så tänker man att John Jones ska kliva upp och möta eventuellt Miocic eller alltså Ngannou, det är, jag vet inte, jag tror inte det är så bra idé för Jones, alltså, om jag ska vara ärlig. Har du tänkt något på det där?
Alltså helt ärligt, Jones finns i backspegeln för mig. Så liksom han kan vara Twitter champ hur länge han vill, tills jag ser en match bokas. Så nej, men känns det som att han bara
Jag fattar, men jag tänker, om vi tänker nu på hur hans senaste vinster ser ut, om vi leker med den tanken, att det är okej. Vi ser, att vi tittar på hans senaste vinster, hur ser du hans möjligheter ifall han nu väljer att gå dit?
Jag vet inte, jag är tveksam till det faktiskt. Jag tror att både Gunn och Ngannou ger han problem. Kan han, alltså Stipe är väl liksom lite uppe i ålder och sådär. Jag kan se Jones ha framgång där. Jag blir inte förvånad om Blades faktiskt ger Jones lite problem. Jag vet inte, jag tror han kan få det svårt i tungvikt faktiskt. Den divisionen har, alltså just under tiden han har varit borta också, så har ju den tekniska nivån i tungvikt verkligen höjts. Ja. Innan så var det lite mer typ de är stora, de är starka, du har någon liksom BJJ-specialist här och där, någon brottare här och där, men det känns som att den har aldrig varit så bra nivån i tungvikt som den är nu, så jag vet inte om jag gillar hans chanser där alls.
Nej, jag baserar ju bara den här teorin nu på att ha tittat på de senaste han har förlorat, och den här tanken slog mig väldigt hårt efter att Dominic Reyes förlorade som han gjorde nu. Så jag, men alltså, hur bra är egentligen John Jones? Och jag säger inte det så här, oh, hur bra är han? Lyssna verkligen på min betoning här, kära lyssnare. Hur bra är egentligen John Jones? Alltså jag ställer mig verkligen den frågan. Är han så bra som vi tror? För det har varit väldigt jämna matcher många gånger. Men sen har jag också haft en teori av att många gånger när han möter folk för första gången så gillar han att vara där inne. Han gillar att ta sin tid. Andra gången han möter folk så avslutar han dem. Så det kan mycket väl bara vara det också. Att han är så, det här är så enkelt. Så jag cruisar runt och har en skön sparringssession typ då. Men samtidigt när man ser hur folk torskar efter att de har mött honom så börjar man ju verkligen undra. Men att superunderlig karriär för Dominic Reyes, och det kan ju vara så att hans powerbar ser ut att vara helt slut. Jag vill bara tillägga att man får inte missa att han kliver ju också väldigt hårt in i den här jabben, men fortfarande det är en jabb som släcker honom, vilket är rätt otroligt alltså. Så vi får väl se vad som händer med honom härnäst, och så får vi se var Spann hamnar i rankingen. Vidare då, Aaron Blanchfield mot Molly McCann. Wow! Snacka om dominans. Jag tror det var länge sedan jag såg någon vara fast i ett krucifix så lång tid som Molly McCann var.
Ja, verkligen. Alltså igen, jag tyckte det var klassskillnad här. Och jag för mig, jag sa det liksom inför detta.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Om Blanchfield vill så kan hon göra detta ganska enkelt. Sen om hon vill testa sig på fötterna, bevisa någonting, då kan det bli farligt, för att Molly McCann är hon slår jävligt hårt. Liksom. Hon har den där brittiska brawler-stilen som kan ge många fighters problem. Men på marken så är ju Blanchfield riktigt, riktigt jävla bra. Och det visade hon här. Det kändes som en tidsfråga när hon väl fick ner matchen till mattan på det sättet. Och jag tror att detta var exakt det hon behövde för att verkligen skina igenom. Liksom, för mig så öppnades egentligen mina ögon när hon slog Miranda Maverick. Sen dess så har hon två avslut, båda två via submission, men detta är liksom det största namnet hon har besegrat. Så nu har hon förmodligen äntligen fått exakt den vinsten hon behövde för att sätta sig själv på kartan.
Ja, faktiskt. Jag tänkte att vi kan gå igenom några matcher till snabbt bara. Jag lyfte ju lite Andre Petroski och Wellington Turman. Inte en superkul match, men Petroski fortsätter vara obesegrad i sin UFC-vända. Så vi får se. Lite utmaningar stötte han väl på den här matchen, men han löste ju allting ändå på ett väldigt bra sätt. Men vi hade fel på Prevola och Kassai där.
Som vi hade fel.
Shit alltså, jag har inte väntat att Frivola skulle göra det här. För det sjuka var också att jag såg att den här matchen hade tagit slut väldigt tidigt. För jag var inne och kollade på Fight Pass. Och då var det så här 5 minuters match. Jag bara, okej, okay, Asaitar. Det var det enda jag tänkte. Så när vändningen kom, jag bara, wow, okej. Okay. Steamroller Frivola, han gjorde sig förtjänt av sitt namn. Vad tänkte du?
Det var exakt det jag tänkte också. Han har äntligen gjort sig förtjänt i sitt smeknamn. Han gjorde typ allting som hans motståndare brukar göra mot honom. Ja. Liksom sätta den här pressen, pusha bakåt. Och sen jag tror att han gynnade så faktumet att Azaitar hade varit borta i 2 år. Jag tyckte han såg lite lite blek ut, Azaitar. Men alltså för Volo, han gjorde det så bra. Alltså Azaitar är egentligen en jävligt bra kontringsfighter, men Frivola liksom backade honom bakåt, tvingade honom att liksom slänga någonting och sen kontrade själv. Ej, hatten av. Jag underskattade Matt Frivola grovt. Och ja. Detta är väl anledningen till varför de har velat boka denna matchen och till varför de har gett honom stora namn. Så ja, det är dags att se hur långt det kan gå. Denna som typ går emot honom är att han är lättvikt. Och det är liksom så djup division att det är svårt att stiga, men så en till vinst som detta så är han utan tvekan på kartan.
Ja. Nej, grymt, roligt att se han vinna. Jag var imponerad av Carlos Ullberger mot Negomeriano. Vilken match alltså. Kort, nästan 4 minuter, men riktigt fin knock ifrån Ullberger. Var det någonting som stack ut för dig i just det här mötet?
Alltså mest att jag hade rätt att det där, jag sa det innan, detta är ett perfekt sätt att inleda galan, en riktig banger, 2 lättungviktare som gillar striking. Grattis till Team City Kickboxing och det var väl mest det jag kände också, att Ullberg, om man håller det lite mer tekniskt så borde han kunna ha ett övertag. Negomeriano lite mer av en brawler liksom, han vill gärna ha det lite grann i typ mer boxningsklinchdistans. Ullberg som är en erfaren kickboxare, lite mer i sparkdistans, lite mer distans, och så fort han fick det där han behövde förra matchen så tyckte jag det var en tydlig klassskillnad också strikingmässigt. Det, alltså samma sak där, om en kickboxare kan få till kickboxningsgamet i MMA så kommer han med största sannolikhet vinna, och det visar han.
Ja. Nej, det var riktigt, riktigt snyggt av honom. Och nu, man blir intresserad av att se mer av honom. Hur var det? Han förlorade sin debut, va? Men efter det har han rallat upp sina segrar. Så, nej, grymt.
Ja, precis. Han vann i Contender Series och sen förlorade på knockout i sin UFC-debut. Men ja, nu har han 3 raka. Så, nej.
Vi hade ju Samuel Bark som drog till Cage Warriors och gick en match där. Och får ytterligare en seger via avslut i rond 2. Otroligt knä, och man ser direkt att ja, det där gillade inte motståndaren. Han går ner på knä, Bark jagar avslutet och får det. Vad tyckte du om Barks prestation?
Han såg bra. Alltså, han har verkligen börjat få till sitt game. Alltså, det är inte som att han inte hade sitt game innan. Hans debut i MMA var ju klockren. Men det bara känns som att han har verkligen varit förfina allting. Alltså han har hittat fotfästet på ett så briljant sätt. Och jag skrev det i artikeln som vi, eller i kommentar på artikeln som vi publicerade på Maximum Sports, att jag tycker han har de bästa knäna i Sverige, förmodligen i Norden, av alla liksom MMA fighters. Nu är det liksom denna matchen, hans debut och mot Tobbe som han avslutar via knän. Alltså det, Bark är livsfarlig. Han är inte långt ifrån UFC heller.
Nej, jag tror inte det heller. Nej, men riktigt grymt. Grattis till Bark. Nu får vi se. Jag tycker en grej som Cage Warriors gjorde fel är att jag tycker att efter hans vinst mot Harrila så borde Bark vara en huvudkortsfighter. Jag är lite förvånad att de la honom där nere ändå. Och jag hoppas att de pushar upp honom till huvudmatcher i alla fall. Eller huvudkortet rättare sagt, inte att han behöver vara main event direkt. Men jag tror att han är nog förmodligen en match ifrån att få gå om en titel där. Men då måste han också få möta någon typ av contender som är högre upp. Men jag tycker att han har förtjänat det. Han vann mot Bark, nu vann han mot en okändare kille. Men fortfarande sättet han gjorde det på. Jag tyckte man kunde se också lite intensitet. Jag pratade med honom lite innan matchen och han lyfte några grejer som jag tyckte att han verkligen liksom levererade i den här matchen, och det tycker jag var riktigt, riktigt bra jobbat. Så Så grattis. Mm. Jag misstänker att Samuel Bark är just nu ute och går med sin hund. För det är det han brukar göra när han lyssnar på den här podden. Det har han sagt. Så plocka upp hundbajs också. Sparka inte bara hundande. Utan ta upp skiten. Nej, men skämt åsido. Grattis Bark. Riktigt, riktigt grymt. Och du vet att om du vill vara med och surra i podden. Så har vi redan snackat om det lite. Men hojta. Så styr vi upp det om det är någonting som du vill göra. Bra, vi är klara med det här avsnittet. Så... vi sätter oss direkt och spelar in veckans del 3 där vi kommer att summera Lewis versus Spivak. Så hoppa över till nästa avsnitt så hörs vi vidare där. Hej då!